Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the
good old hockey. Hallå, 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 hallå.
Yes, hallå, hallå och woof woof. Och välkommen till NHL-podcasten avsnitt 535 med Jonathan Onskan Ekeliv, som vi hörde där, klassiska hallåramsan från Örby.
Hallå, hallå.
Och mig, Per Bjurman, i New York City, i Holken.
Ja.
Där vi haft ett par sommardagar. Idag har det svalnat lite, men igår var det både 25 och nästan 30 grader varmt här. Det var rekord den tiden på
året. Oj, oj, det är rena högsommar nästan.
Ja, folk var ute i shorts och t-shirts och kjolar och klänningar. Och så. Det var... Det var underbart. Efter den, det förtjänar vi efter den brutala vintern här i New York i år.
Ja, det har verkligen ställt om. Och jag som var på vinterferie förra veckan, som du minns från förra avsnittet. Men nu är jag i ett vårigt Örby istället.
Har du kommit hem med alla lemmar och alla ben och
ja,
sånt
ja, ja.
I behåll?
Jag sitter ihop.
Inga frakturer.
Nej, jag följde dina råd. Jag är inte så vågad i backen, utan jag ser ut som en sann turist.
Ja, du är lite Stig Helmer faktiskt.
Ja.
Sällskapsresan, Lasse Åberg.
Ja, lite så faktiskt. Det
ja,
jag
lite.
Känner.
Jag ska bara kalla dig Stig Helmer.
Saknas bara en liten tofs i kalufsen.
Det är våran dynamik lite. Du är Stig Helmer och jag är Jon Skolmen.
Jag har ju mustasch numera också. Så att jag
inte börjar... tänk på det mer nu.
Nej, just det, precis.
Du är lång och smal och jag är tjock som Jon Skolmen. Så det är ju vi.
Ja, det är Mowgli och Baloo. Det finns många liknelser med oss.
Ja. Ja, nu är det inte det vi ska prata om. Utan det här är ju då första... poddavsnittet sedan trade deadline i fredags.
Ja.
När vi hoppades på stora omvälvningar, och så var det väl inte riktigt. Det som hade på förhand beskrivits som en köparnas marknad vart faktiskt precis tvärtom.
Ja.
Det var för dyrt i de flesta fall att göra affärer i år, visade sig.
Ja, alltså det var ju dels ovanligt få rentals som var av intresse.
Mm.
Där fick man väl se lite panik från sellers på vissa håll, tycker jag, på slutet. Men generellt sett så var ju köparna ute efter spelare på kontrakt.
Mm.
Och de största traderna vi såg, det var ju spelare som har kontrakt. Alltså som Mackenzie Weegar till 2031 till exempel. Och då fick man pröjsa. Och vi pratade mycket om en Robert Thomas-trade förra veckan till exempel. Men det visade sig att det var för dyrt. Det ja. Var ingen klubb som kunde lasta fram det St. Louis krävde.
Nej, eller Vincent Trocheck.
Ja, precis.
Samma sak. Mm. Ja, det där är ju intressant, för att vi var ju lite häpna i höstas över hur många kommande UFAs som skrev nya kontrakt direkt så fort det fanns en chans.
Ja.
Och det får ju åverkan på trade deadline när det knappt finns några UFAs.
Nej, precis. Det var ju det som hände nu. Och dessutom, de mest intressanta som fanns, de rök ju redan innan OS, alltså Rasmus Andersson och Artemi Panarin, som annars hade kunnat vara aktuella den här veckan som gick.
Ja, det var Toronto sen som nästan fick i panik, som du beskriver det, skicka iväg Bobby McMahon och Scott Laughton.
Ja.
För mycket mindre än de hade tänkt sig.
Ja, precis. De bytte alltså till sig Scott Laughton för ett första runda val förra året. Det blir ett tredje runda val. De skeppar iväg honom för nu. Och Bobby McMahon, vi pratade förra veckan om att de vill ha ett första runda val för honom, men har ingen nappat på det med någon timme kvar till deadline. Då får de väl nöja sig med ett andra runda val. Och det var precis det som hände.
Ja, alltså jag är usel affärsman verkligen. Men till och med jag förstår att om det bara går ett år mellan man skaffar sig någon för ett första val och sen får sälja vidare för ett tredje val. Det är riktigt dålig business.
Ja, alltså visst, då fick de ju, när de bytte till sig honom, då hade han ju ett år kvar på kontraktet, till skillnad från att han är en rental nu för Kings då. Men ändå. Han har ju verkligen inte satt avtryck i Toronto. Gjorde noll mål i slutspelet förra året. Vart skadedrabbad och ett Toronto som är sämre än på länge i år istället. Så att, nej, inte lyckat alls det där.
Ja, men det ledde ju till en ganska tråkig trade deadline day då. Vi satt väl länge och väntade på att det skulle hända. Och det hände några saker, men det var väldigt få, betydligt färre dealer än det brukar vara.
Ja, precis. Bara 19 stycken totalt.
Ja, det var ju lätt att sammanfatta efteråt. Det brukar vara ett jävla jobb med det.
Och sammanställa allt som har hänt. Men nu kunde man nästan räkna på sina händer. I alla fall de stora traderna liksom.
Ja, de stora, de var ju väldigt få. Det var, vi ska gå igenom dem.
Det var på ena handen.
Ja, faktiskt. Men det var ju lika mycket det som inte hände då, får man väl säga, som var intressant. Och det finns ju spekulationer nu om att det kommer att hända desto mer i sommar. När free agency öppnar är det ju mindre panik. Då är det ju inte en deadline. Nej. Utan tvärtom. Då har man tid på sig att analysera och genomföra mer komplicerade trader om det behövs.
Precis, och lönetaket är inte aktivt under sommaren heller, så man kan ju utan problem gå lite över då också. Man måste inte förhålla sig till det på samma sätt.
Nej, och Pierre Lebrun på Athletic hade en lång artikel bara häromdagen om att det här krattar för en explosiv sommar.
Ja.
Och det skulle väl vara kul.
Ja, vi förväntar oss att det kanske händer lite mer då. Ett exempel som jag kommer in på direkt, alltså det kan ju vara så till exempel att St. Louis skjuter fram de här eventuella traderna för Robert Thomas och Jordan Kyrou och Jordan Binnington till sommaren, och den som är ansvarig då, det är Alex Sten.
Just det.
Han får göra där mitt i semestertiderna.
Han kommer in i ett inte helt lugnt läge dagen över, alltså det är ju mitt i ett riktigt paradigmskifte i Missouris största stad.
Ja, alltså jag kommer ihåg att Doug Armstrong, när det blev klart för ett par år sedan att Alexander Sten till slut skulle efterträda honom, att han pratade mycket om att han sätter prestige i att lämna över, att kratta manegen lite grann, att han vill inte lämna klubben i sämre skick än han tog över den en gång i tiden. Och nu vet jag inte riktigt i vilket skick.
Det löfte han inte riktigt hålla.
Nej, precis.
Ja, men du, låt oss gå igenom några saker. Den allra största och definitivt den största överraskningen, den skedde ju natten innan fredagen, natten till fredag, klockan 1 här lokal tid på amerikanska östkusten.
Ja, och i svensk tid så satte man ju morgonkaffet i halsen.
Ja, då kom det chockerande beskedet att Washington hade tradat sin backikon John Carlson till Anaheim efter 17 år. Den kom i princip out of nowhere. Ja, LeBron hade varit inne på den lite grann, men det var ingen som tog det ens på allvar.
Nej, vi nämnde ju inte hans namn i våran preview-podd. Vi trodde ju inte att han skulle vara till salu eftersom att han är en sån ikon i Washington och eftersom de dessutom är med i slutspelsracet. Nu har de ju 7 poäng upp, men vid trade deadline hade de bara 4 poäng upp. Jag menar, man tänkte sig inte att de skulle vara en tydlig säljare. Liksom.
Nej, men det vart de i ett slag där. Och det var ju mycket förvåning, inte minst i laget. Han har som sagt varit där i 17 år. Ja. Och det är många där ute, vet jag, som tycker att det här var otroligt respektlöst gjort. Ringa upp och väcka honom 1 på natten och berätta att han har blivit tradad. Ingen respekt.
Nej, och reaktionerna från lagkamraterna dagen efter. Ovechkin sa väl till och med att det var hans värsta dag i karriären, sa han?
Ja, på ett personligt plan. Ja. Och Tom Wilson sa att han ville gråta.
Ja, det är inte ofta man hör sådana ord från Tom Wilson.
Nej, och det har påverkat resultaten sen dess. De är ju i disarray på grund av det här med all säkerhet. Dels för att alla liksom har en stark relation till honom, och som sagt han är ikon i omklädningsrummet. Tom Wilson säger att han aldrig vet något annat än att John Carlson är där.
Ja, precis.
Men det signalerar ju också till dem att klubbledningen inte tror på dem som slutspelslag. För det var inte så att de fick något som gör dem starkare nu i utbyte.
Nej, alltså från Anaheim var det ju draftval liksom. Det var ett första runda val, det var ett tredje runda val, men i övrigt så, de plockade in lite, alltså de skeppade dessutom Nick Dowd, lika gammal som John Carlson, och inte en institution på samma sätt, men han har varit där väldigt länge i fjärde serien där.
Ja.
Och så tog de in, som John Carlson ersättare, så tog de in Timothy Liljegren.
Det
är inte riktigt samma nivå, och visst, han har en koppling till Spencer Carberry från Toronto, och inte minst Rasmus Sandin.
Ja.
Och David Kemp från Vancouver som ny fjärde center för att liksom fylla hålen lite grann resten av den här säsongen. Men absolut, det var ju tydlig signal om att det gör inte så mycket om vi missar slutspel den här säsongen.
Nej, jag får ju känslan av att de vill skynda på den här process de har klar när Ovechkin lägger av.
Mm.
Och det troligaste är väl att han försvinner efter den här säsongen och flyttar hem och spelar en säsong med CSKA Putin.
Ja, det är inte omöjligt.
Och då tänker ju Washington, har man hört, De ska markera att en helt ny era har inlett. De ska byta tröjor. De ska byta allting. Liksom, och verkligen signalera att nu är det helt nya tider i Washington.
Ja. Ja, det är precis den känslan jag fick av den här traden också. Och faktum är att jag måste ändå, även om det här var väldigt osentimentalt och till och med respektlöst mot Carlson sett till att traden skedde mitt i natten liksom, så tycker jag att man måste berömma Washington för att de lyckats liksom rebuilda on the fly och ha en ny kärna redo att ta över nu från den gamla Ovechkin, Bäckström, Carlson, Oshie, Kuznetsov kärnan. Mm. För dels de som redan etablerar sig nu, jag tänker på Protas, McMichael, man kan väl dra in Strom och Schickrin även om de är lite äldre men fortfarande under 30, Logan Thompson i kassen och sådär, men även de utanför NHL som är på väg in nu har de ju faktiskt riktigt intressanta prospects. Alltså det är dels Lane Hudsons brorsa Cole Hudson som nästan Lane Hudson-nivå på honom, det är ju deras nya John Carlson på sikt, det är Protas lillebrorsa Ilja Prota som kanske är en ännu större talang och fullkomligt öser in poäng i AHL. De har han Andrew Crystal som är en jättestor centertalang också. Så att och så har vi ju Ryan Leonard som har slagit igenom NHL den här säsongen. Så att det kommer en ny Washington-generation här som är jättespännande. Och så får de dessutom ett första runda val nu för John Carlson till exempel. Så det är väldigt, väldigt tydligt att det här rebrandade Washington som ska etableras snart. Där finns det en ny generation som är redo att axla manteln.
Ja. Samtidigt kan vi konstatera att Anaheim, de spinner vidare på sin dynamik där med veteraner och kids i helig allians.
Ja, det är verkligen, det är inte så många mitt i sin prime utan det är talanger och gubbar.
Ja, precis. Ja, du kommer ihåg vad jag sa när jag var där. Det såg ut i omklädningsrummet som det var en fritidsgård och så några fritidsledare här och där i form
ja, precis,
av
det är den
Kreider och Godas. Och nu kommer en till fritidsledare dit.
Ja, precis.
Och styr upp det stökiga rummet.
Exakt, 36-årig John Carlson. Och på backsidan tycker jag att det är extra tydligt. Högersidan, de högerfattade backarna, det är John Carlson, det är Jacob Trouba, det är Radko Gudas. Det är tre verkliga veteraner. På vänstersidan, då har vi Jackson Lacombe, Pavel Mintsyukov och Olen Zellweger. Det är bara ungtuppar.
Ja, det är väldigt roligt.
Ja.
Och de leder ju faktiskt Pacific.
Ja.
Med viss marginal till och med nu.
Ja, de har gått om både Edmonton och Vegas.
Ja.
Ja, och samtidigt alltså, för Anaheims del så alltså, redan när John Quenneville tog över där i maj förra året så på den inledande presskonferensen så satt ju ägaren Samueli där och sa att från och med nu så är slutspel minimumkravet. Och ja. Pat Verbeek, you're free to spend to the limit, Pat. Liksom, nu satsar vi. Och den här traden är ju tydlig signal för det. De byter bort det första runda val och ytterligare ett pick för att få in en superveteran som John Carlson. För att verkligen... Mm. Ja, men nu, alltså, inte bara gå till slutspel, det är minimumkravet. Nu ska de också försöka göra lite avtryck där.
Absolut. Det tror jag fler av nykomlingarna på slutspelsplats börjar känna att det är dags för.
Ja.
Mm. Ja, men intressant.
Ja.
Sen hade vi ju, det tog lite tid då och sen när vi såg vad somliga fick betala för de ändå tog in så förstod man varför det inte hände så mycket som när New York Islanders till slut tradade till sig St. Louis kapten Braden Schenn.
Ja, precis. Alltså, å ena sidan kan man säga att de får in en bra center där, New York Islanders, rutinerad sådan och avlastar Bo Horvat och så vidare. Det gör ju New York Islanders bättre, men var det värt det sett till priset? Alltså ett första runda val, ett tredje runda val, dessutom Marcus Gidlöv som är så duktig här i Leksand och ytterligare någon komponent, ja, Jonathan Drouin också, för att byta till sig en åldrande Braden Schenn.
Ja, men de går ju för det är nu som gäller New York Islanders på sätt och vis, alltså de vill göra avtryck i slutspelet också. Det var ju lyckat så sent som igår då. Och det var ju väldigt speciellt så att både Islanders och St. Louis befann sig i San Jose när den här traden genomfördes.
Ja,
bodde
på
samma hotell.
Ja.
Så att när det var klart, Braden Schenn behövde inte ens byta rum.
Nej, han kunde bo kvar.
Han gick till en annan våning på hotellet och skrev på papper och så var det klart. Och så fick notan för rummet fick skickas till en annan klubb.
Ja, det kan... Och sen undrar om det har hänt förut.
Ja, sen har då Islanders varit på den där Kalifornien-trippen. På vägen tillbaka så igår kväll, då möter de St. Louis. I St. Louis. Så Chen kom hem efter bara några dagar och spelade med. Och vad hände? Jo, han slår den avgörande passningen till Matt Barzals övertidsmål.
Ja. Pikant.
Ja, och det var ju... Det, i de lägena går det inte att slå Islanders. Det var alltså 10:e övertidssegen av 10 möjliga för Islanders.
Ja, de som annars gjort sig lite kända för att tappa ledningar och choka bort segrar.
Ja, nu är det har de suddat bort i år. Tvärtom, ja. Igår låg de under med 3-0 och kom tillbaka och vinner med 4-3 efter övertidsmål av Matt.
Ja. Matthew Schaefer-effekten som alla pratar om. Dels att attraktionskraften har ökat, men också att de suddar bort gamla stämplar. Liksom.
Ja, och det är ju en otrolig styrka att alltid vinna i övertid.
Ja.
Men Pittsburgh är tvärtom, fast på straffar. De förlorar alltid på straffar. De har nu varit 11 straffturneringar och förlorat 10. Tänk dem, alltså ge dem 5 till av de poängen, då är de helt säkra på slutspelsplats.
Ja, det är viktigt, de där straffläggningarna. Så det brukar jag prata som ett lotteri, men om man torskat 10 av 11, då har man inte kompetens.
Nej, då är det något som inte är som det ska. Men vad tycker du, Islanders, är de rustade nu för playoff? Alltså, de är ju lite risiga, de och Pittsburgh, Detroit och Boston jagas ju väldigt av Columbus.
Mm.
Ja, och Ottawa i någon mån.
Ja, precis. Alltså, det är ju speciellt det jag varit inne på tidigare. Men faktum är att Columbus som är utanför slutspel nu, alltså de skulle ju, nu är det så pass att de skulle leda Pacific Division till och med. Skulle det vara ett rakt slutspel, att det inte fanns några konferenser eller divisioner, då ligger faktiskt Columbus 12 i NHL-tabellen, men de är ändå utanför slutspel. Ja. Så jämnt är det i slutspels wildcard-racet i öst. Att...
Den drog jag igår i bloggen, vilka som skulle mötas, om det var det så kallade Bjurman-upplägget.
Ja, just det. Du är ju för det, att det ska vara 1-16.
Ja, det vet du att jag är. Och så tycker jag att man kommer runt logistiken genom att ha 2-3-2 i slutspelet. 2 hemmamatcher, 3 bortamatcher, 2 hemmamatcher.
Just det, NBA-upplägget.
Ja.
Ja. Nej, men det jag vill säga om Islanders där, och känn, visst det gör de bättre och mer rustade för slutspel, och en rutinerad gammal Stanley Cup-mästare de får in där och kapten i sin tidigare klubb, men jag vet samtidigt inte med Islanders, alltså, för alltså Matthew Schaefer har gjort en enorm skillnad där, men gasar de för tidigt liksom, blir de för glada för att han är så bra direkt och att de liksom direkt ska börja offra första runda val igen och försöka gå långt, för att det är faktiskt NHLs fjärde äldsta lag. Braden Chen blir den 16:e 30-plussaren i NHL-truppen. Alltså, det här var ett lag rejält på nedgång innan Matthew Schaefer kom in i bilden. Så generellt sett har det inte varit någon bra trend i truppen. Men han har ju revitaliserat de här 30-åringarna.
Ja, det har han verkligen.
Men frågan är om, liksom, om det varit bättre att samla på sig ännu lite mer och sen gasa ordentligt när Matthew Schaefer är 22-23. Han är ju bara 18 fortfarande, liksom. Nu kanske
det, är
man...
så, det är ju svårt att när man liksom får vittring och de är så pass bra så att de tar en slutspelsplats, så tänker man ju inte, nej, men vi slutar gasa nu.
Nej. Vissa kanske är för försiktiga, till exempel Montreal som vägrar släppa första runda mål och sådär och inte vågar trycka på knappen. Iceman har varit lite känslig tidigare. Vi ser ett lag som San Jose till exempel som inte skeppar iväg någon talang eller så. Medan Islanders gör det nu, att jag tänkte att jag skulle såga, det glömde jag bort förra veckan, men på ett sätt tänkte såga både Rangers och LA lite grann förra veckan, som liksom är väldigt snabb att trycka på knappen så fort liksom varit ner och vänt lite grann och det börjar gå upp igen. Ja, då offrar man allt möjligt och tar in dyra free agents och dyra traders här. Men det biter dem i arslet ganska snabbt, och nu ser vi ju vilken fas de befinner sig i nu efter att ha varit i rebuild för bara 5 år sedan. Liksom.
Ja. Nej, så är det, men det beror på att de är på väldigt otåliga marknader och otåliga ägare som vill fylla säten och vill ha slutspelsmatcher nu.
Ja, det är väl lättare sagt än gjort att agera tålmodigt i LA och Rangers jämfört med i San Jose till exempel.
Ja, det är definitivt. Och i synnerhet när man har ägare som James Dolan här i New York.
Ja, det är inte lätt för Chris Drury då att få sinnesro.
Nej.
Nej.
Men Islanders ändå, du kanske har det, jag såg Paul Bissonnette, den yviga på tv. Ja. Han beskrev det som att Schaefer och Sorokin kamouflerar mycket i Islanders. Kanske.
Ja. Jag köper det, det är en ruskigt bra målvakt och det är en otrolig backtalang som liksom, dels med sin skill men hela hans energi har ju liksom väckt laget. Men annars, jag återigen poängterar det här var ett lag kraftigt på nedgång liksom, med en ålderstigen trupp. med långa kontrakt.
Mm.
Men jag förstår dem samtidigt också att de ser chansen nu.
Ja. Ja, jag tror ju på den här X-faktorn jag pratar om hela tiden, att de hade så, till skillnad från alla, nästan alla andra konkurrenter nu, hade inga spelare i OS mer än Palat och Horvath.
Mm.
Och jag tror att det har varit avgörande för Schaefer, som har varit så bra efter OS-uppehållet, att han fick de där 2 veckor, det är 2,5 veckor, 3 veckor
nästan. Ja.
Vi har varit inne på det, att den här tiden på året då kroknar många rookies.
För exakt, det är verkligen inte hög tid för rookies just nu.
Nej.
Normalt sett.
Men han har haft väldigt nytta av det där. Tror jag.
Han spelar sin bästa hockey för säsongen just nu.
Ja, ja precis. Mm. Ja. Detroit nämnde du där, och det var ju längre dagen gick, desto mer desperata var Detroit-fans och skrek om att Steve måste avgå om han inte gör något.
Ja.
Måste göra något, måste uppgradera. Men till slut så fick han faktiskt till en väldigt dyr, men jag tror väldigt bra backtrade där, när han fick in Justin Falk från St. Louis.
Ja, precis. Medan St. Louis fans var lite irriterade på Doug Armstrong då, att det ska inte hända någonting liksom.
Ja.
Men så blev det ju Braden känd till slut, och även Justin Falk. Och för båda fick han ett första runda val och ett tredje runda val, och någon prospect hit och dit.
Så det är dyrt, men Justin Falk känns som han har kommit in som en väldigt bra fit i Detroit. Han var vad de behövde, en högerfattad back.
Precis, alltså tråkigt nog på bekostnad för Axel Sandin Pellikka, för han har ju petats nu på högersidan där. Och han har gjort en okej rookie-säsong, Pellikka, men framförallt defensivt så är han inte riktigt någon vidare NHL-back än i unga dagar här.
Justin Falk, det var ett typiskt rookie-vis som var väldigt bra i höstas, men ju hårdare det har blivit, desto tydligare har kanske vissa brister exponerats.
Ja, och ska man titta på plus minus statistiken då, vilket man inte alltid ska göra, men det är väldigt tydligt då att Moritz Seider ligger på plus 17, Axel Sandin Pellikka sämsta laget på minus 21.
Ja.
Nu får de in en väldigt habil back, får man säga, Justin Falk, som dels kan göra mycket poäng, är väl runt 40 poäng den här, över 30 i alla fall i St. Louis den här säsongen, och tvåsiffrigt i målkolumnen dessutom, och habil i egen zon och i alla spelformer, så att det avlastar ju verkligen Moritz Seider.
Ja, jag såg dem här i söndags, så då gjorde de en väldigt bra bortamatch mot New Jersey och vann med 3-0 och gjorde som man på klassiskt vis på bortamatch. De tog ledningen och sen stängde de ner New Jersey.
Mm.
Som å sin sida har problem med att alltså det snurras och snurras och snurras i offensiv zon, men de kommer för fan aldrig till avslut.
Nej.
Det ska vara så jävla flashigt hela tiden och fancy. Och
ja.
De letar en extra passning för att det ska bli snyggt, och det är ju, vad fan, skjut någon gång.
Ja. Och kommer du ihåg traden som jag föreslog förra veckan, Simon Nemets mot William Eklund?
Ja, och den var ju på gång.
Den var ju på gång. Det har ju kommit rapporter om att de erbjöd, att San Jose erbjöd Eklund för Nemets, men att det aldrig blev av. Men när jag föreslog den förra veckan så sa du, men samtidigt, är det en Eklund-typ av forward som New Jersey verkligen ska få in? Och det är ju
som, nej, det känns ju som då, det känns som de har så många sådana redan.
Som snurrar runt, men kanske ingen som verkligen är framför kassen och skymmer och petar in en ful retur liksom.
Nej, och de ska behöva en riktig power forward.
Ja. Ja, nej, så att New Jersey är väl en besvikelse överlag. De gjorde inte mycket alls. Det blev ingen Dougie Hamilton av yttring eller någon Simon Emets trade eller sådär, utan det är, de ligger där i botten och de blev inte varken sämre eller bättre av trade eller.
Nej. Men vad gäller Detroit då, de är ju lite illa ute nu. Jag säger det igen. De och Pittsburgh och Islanders och Boston, de är långt ifrån på säker mark alltså. Mm. Och Detroit gjorde bort sig riktigt ordentligt igår kväll i Florida.
Mm.
De hade 3-2 ledning när det är 1,5 minut kvar och hinner ändå få stryk under ordinarie matchtid på grund av 2 Carter Verhaeghe-mål.
Ja.
Det sista med 15 sekunder kvar. Det får inte hända i det här läget.
Nej, och mars, det har ju inte varit Detroits månad här på ett antal år. Alltså, 3 år i rad har de haft slutspelskänning eller, om inte legat på slutspel, så i alla fall i allra högsta grad varit med i racet. Men så är det just i mars som de har slarvat bort det.
Ja, det är därför fansen där, de har ingen tillförsikt.
Nej.
Och får panik nu när de tappar såna här matcher.
Ja, och de har redan ramlat ner på wildcard efter att stora delar av säsongen legat på säker mark i Atlantic. Nu är de på wildcard som sagt, och kollar man underliggande statistiskt så offensiven här på länge har inte varit speciellt bra. Defensiven bättre, Men offensiven är de ett av ligans sämsta lag sedan årsskiftet faktiskt.
Och nu saknar de Dylan Larkin då. Det var precis. Ju oro att han åkte på en knäskada som såg ut som att det kunde vara riktigt allvarligt. Nu säger de att det är day to day.
Ja.
Men han är ju väldigt viktig för dem.
Men det var snack om Elias Pettersson, Robert Thomas, ja. Vincent Trocheck, de här. Få en till riktigt bra center bakom Dylan Larkin. Nu är inte ens Dylan Larkin med. Så att,
han är för försiktig, Iceman. Alltså. Det ja. Är han.
Ja.
Det var han väl inte när han var i Tampa, var han?
Nej, då var han rätt våghalsig.
Ja.
Så att han har förändrats sen Julien Brisbois lämnade honom som sidekick.
Sen han träffade dig i sportbaren i Tampa.
Har jag haft sånt inflytande? Alltså. Ja. Jag är försiktig jag också.
Ja, då var du väldigt försiktig. Storögd.
Ja, jag sa inte många ord. Nej.
Nej. Ja, så att, jag är lite orolig för Detroit och förstår att fansen är nervösa.
Ja, och så som sagt lägga till där att Columbus jättebra efter coachbytet. Också lite ja. Aggressiva här vid trade deadline. Trots utanför slutspelsplats så adderar de ju Connor Garland ganska dyrt för att liksom spetsa till truppen lite ytterligare. Ottawa gjorde ju några trader som jag tyckte, till exempel Warren Fogel tycker jag okej. Okay. De visserligen skeppar David Perron till Detroit då, men annars så... Men jag tycker nog Fogel i det här stadiet av karriären är en liten uppgradering. Så att Ottawa farliga också. Så att de där lagen Boston, Detroit som säger...
Connor Garland har kommit in och öst i mål för Columbus i två matcher. Jag fattar inte. Han har jättelite speltid. Han får bara så här 9-11 minuter per match och hinner ändå göra en massa mål.
Exakt. Där har Bonus bestämt att han ska spela i tredje kedjan.
Ja.
9-10 minuter per match.
Jag var men... tvungen att ta bort honom från mitt fantasy-lag för han förstörde med sin skrala speltid.
Ja, det är ju en kategori där istid. Och man kan ju inte ha någon som spelar 9 minuter per match.
Nej, det kan man faktiskt inte.
Nej. Men,
jag lägger en stolthet i att vinna den kategorin varje år.
Ja, det brukar vara ruskigt stark och snitta typ 21-22 minuter.
Ja.
Men är ganska lyckade trader här under säsongen. Får jag upp i huvudet här från Don Waddell i Columbus. Alltså Mason Marchment som inte passade in i Seattle. Han har också varit bra i Columbus.
Mm.
Precis som Garland har inlett det.
Ja, men du, ska vi ta oss an Buffalo då? Ja. Som ju är ligans hetaste lag just nu.
Ja.
8 raka segrar. Och de gjorde ju inte riktigt de supertrader vi trodde. De hade ju en på gång då med Colton Pareko. Och då sa vi att, då sa vi att kommer han in också, då har de ju även då har de 3 riktigt solida backpar.
Ja, de har en kanadensisk OS-back i tredje paret då liksom.
Ja, men han stoppade ju den traden själv efter många om och men. Han hade no trading-klausul och åberopade till slut den.
Men det var ju väldigt kontroversiellt och en del ilska mot det. Inte minst från Doug Armstrong, general manager då i St. Louis, som var oerhört sur på att uppgifterna om att den här traden var överenskommen innan Colton Pareko fått godkänna den.
Att det kom ut innan.
Att det kom ut, ja, precis. Mm. Och satte press på Pareko då.
Det var någon som hade läckt helt enkelt.
Ja, precis. Och han gick ju igenom telefonböckerna liksom och mailkontorna från sina anställda för att se vem är som har läckt det här. Men han hittade ingenting och ansåg då att det här kommer inte från St. Louis. Vi har inte valt att sätta press på vår egen spelare. Det skulle vi aldrig göra.
Nej. Så det kom från Buffalo då förmodligen.
Ja.
Men de uppgraderar på andra sätt lite längre ner i hierarkin. Till exempel Sam Carrick kom in.
Från Rangers, ja.
Ja. Vilka mer? Det var några tidigare...
Ja, det blev ju 2 backar istället för Pareko och så gick de för 2 Winnipeg-backar istället.
Just det.
Också...
Lundgren och
Logan Stanley.
Just det. Ja. Som inte riktigt kom... någon av dem spelade igår. De har ju haft ett tag lång tid med visum.
Ja, precis. När man tradas från en kanadensisk till en amerikansk klubb, precis som för Rasmus Andersson. Men Logan Stanley fick ju debutera i alla fall. Brainer Chen, jag är inte ens säker på att han slår sig in bland 6 backar.
Luke Chen,
ja. Jag har för mycket Brainer nu.
Som någon sa, en ny kändis i New York.
Ja, ja, även håll.
Men just som det ser ut så behöver inte Buffalo så många förstärkningar.
Nej, alltså vi pratade om det också förra veckan när vi pratade Robert Thomas och sådana här stora namn som nämndes till Buffalo. Ska de verkligen göra en sån här mega blockbuster och eventuellt rucka på dynamiken som de äntligen får till där. Mm. De här traderna som de gör nu signalerar till laget att de satsar, men samtidigt så stör de ingenting i toppen av hierarkin. Men det är en fjärde center och det är en femte back och en kanske sjunde back som de tog in. Det stärker dem, det gör dem bredare, Det gör dem större och starkare inför slutspelet, men det förstör ju troligen inte alls dynamiken någonting.
Och de har ju en fruktansvärd medvind just nu. De har vunnit alla matcher sen vi återupptog verksamheten efter OS-uppehållet. Ja. Alltså sagt 8 raka. Leder Atlantic-divisionen nu med 4 poängs marginal eftersom Tampa trampar lite vatten också.
Ja, och när de väl möter Buffalo då åker de på stryk.
Ja, alltså den matchen häromdagen var ju kanske årets grundseriematch. Alltså vilken kalabalik och vilket jävla morfest och vad mycket slagsmål. Det var som, de har blivit fruktansvärda rivaler.
Ja.
2 topplagen i Atlantic. Jag blir ju konfunderad över ditt Tampa. Jag tycker det känns som de har anammat sin värsta rivals karaktär lite grann och börjat kopiera Panthers. Med Brandon Hagel i rollen som Sam Bennett.
Ja, men jag tycker Tampa... De gör det fel. Alltså jag är inte stolt som Tampa-supporter över det här vi håller på med nu. För att det är väldigt ofta, i Florida-matchen är det ju så också att de ska hålla på och slåss och så här. Men det är lika ofta Tampa som initierar som Florida Panthers. Jag tycker den här tuffheten som Florida Panthers har haft de senaste åren har nödvändigtvis inte varit att det ska vara masslagsmål och 8 pers i utvisningsbåset. Utan det är mer att de är tuffa och jobbiga att möta snarare än att alla ska kasta handskarna. Tampa verkar tro numera att ha ett tufft lag. Det är att stå upp på varandra i alla lägen och kasta handskarna så fort någon åker på en tackling. Liksom. Och skapa sådana här kaosmatcher som det var mot Buffalo. Som man har sett mot Florida flera gånger senaste året.
Ja.
Alltså, jag tycker det är inte så.
Är inte John Cooper för smart för det?
Det är liksom inte speciellt vägvinnande.
Nej.
Ja, tuffheten ska vara det som man gör när pucken är i spel. Liksom.
Och det var ju helt uppenbart i den matchen att Rasmus Dahlin var en target. Så de var riktigt ruskigt förbannade på Dahlin redan när matchen startade. Han är väl en karaktär som retar upp folk.
Ja,
han är ju inte någon morskis
här.
Själv. Liksom.
Nej, precis. Och Stomatio som har tappat på honom en gång i tiden. Och så Malkin här om veckan som är avstängd nu 5 matcher efter ett totalt hjärnsläpp mot Rasmus Dahlin. Blev ju rejält upprörd på honom av någon anledning då. Och så Brandon Hagel då, som var vansinnig på Dahlin den här matchen. Efter att en Dahlin-tackling då hade skadat Gage Gonsalves i förra matchen mellan lagen. Så det var ju det som gjorde att många tappaspelare var upprörda på Dahlin. Men det behövde inte, det var liksom, det stod inte paritet till kaosmatchen som följde. Så fult var det inte av Dahlin det han gjorde på Gage Gonsalves.
Nej, och Hegel drog ju på sig eftersom när han började slåss med Rasmus så var Rasmus lugn och slog inte tillbaks. Utan Hegel fick 4 minuter. Det var väl inget smart.
Nej, som sagt. Jag tycker...
Kan jag hjälpa laget på det viset så är det utmärkt, sa Dahlin efteråt. Om de slår på mig och blir utvisade, det är väl bara bra.
Ja, nej, som sagt, jag står inte bakom det här som Tampa håller på med. De har inte förstått, de tror att de är tuffa och liksom blivit nya Florida Panthers, men de är inte det på rätt sätt.
Och det ser väl också det faktum att den trade de gjorde framförallt var att plocka hem eller plocka tillbaka Corey Perry.
Ja, som inte varit helt odelaktig lite gurgel här heller sen han kom. Men gjort några mål visserligen, den tycker jag var en helt okej trade. Man visste inte riktigt vad Tampa skulle gå efter. Dels för att de inte hade så mycket löneutrymme. Och inte så mycket att erbjuda i motsatt riktning heller. Men Corey Perry för ett andra runda val tycker jag var okej. Och laget tog emot honom med öppna armar. Han är ju populär i omklädningsrummet där.
Ja, men det är också att utmana ödet.
Verkligen.
Hur många finaler har han förlorat?
5 av de 6 senaste Stanley Cup-finalerna totalt sett har Corey Perry varit med och förlorat.
Med Dallas mot Tampa, med Montreal mot Tampa, med Tampa mot Colorado, och så 2 gånger med Edmonton.
Precis. Det var en säsong däremellan när han åkte ut med Tampa i första runda mot Toronto.
Ja, det var då den första finalen där med Florida och Vegas. Då var han inte inblandad för
en skull.
Ja, ni får stryk mot Colorado i finalen igen då, Jonathan.
Ja, alltså jag har ritat ner, vi kommer in på det i slutet av podden här, men en power ranking av 10 contenders den här säsongen, rankat från 1 till 10. Mm. Och utifrån den kan jag säga redan nu att det bådar illa för Corey Perry.
Ja. Och sen hade vi då, som du sa, Montreal som inte gjorde något. Och de är ju väldigt långsiktiga fortfarande.
Ja, så är det man har Jeff Gorton. I klubbledningen.
Carolina fick inte mycket uträttat heller. Det trodde man också att de skulle kanske gå för något. Det pratades om Elias Pettersson där med.
Ja, precis. Eller Vincent Trocheck. Eller åtminstone någon andra center då. Mm. Men det är återigen lite tomt på den positionen. Och det är samma målvaktspar. Ja, inte riktigt då. Brandon Bussey har ju varit en stor succé den här säsongen. Men håller han i slutspel, vem vet. Annars är det Fredrik Andersen igen. Det var ju prat om Bobrovski, Billington. Mm. Någon sånt där. Men nej, de gjorde ingenting.
Nej. Och Pittsburgh inte heller.
Nej, där tycker jag väl att det är bra av Dubes att inte beivras. Eller beivras, säger jag.
Förivras.
Förivras, ja, precis. han ska inte straffas. Beivras för någonting. Det tycker jag inte han behöver göra. Men att hålla lite på hanen.
Ja, de hänger ju också skört. Alltså. De förklarar sig utan både skadade Crosby och avstängde Malkin just nu. Jag tycker de gör det riktigt, med tanke på det, helt okej. Okay, liksom. Men det är fara och färde. När Columbus kommer underifrån så är det ju, de kan ju nypa de där lagen på andra och tredje plats i Metro också.
Ja. Ja, nej. Pittsburgh är absolut ett av lagen som riskerar att ramla ner nu när lagen underifrån kommer.
Boston, inte heller så mycket blir det gjort. Och de är ju bara två poäng före Columbus. De är jagade.
Ja, precis. Och de har inte varit ett speciellt starkt bortalag den här säsongen. Det är framförallt på hemmaplan de har tagit sina poäng. Och resten av säsongen har de väldigt mycket bortamatcher.
Ja, oroväckande. Men det var kul, tycker jag, att konstatera att en sån som Victor Arvidsson har varit så bra. Alltså, han är väl den svensk som får minst cred sett till framgången. Han har ju varit riktigt, i synnerhet nu sen årsskiftet, jävligt lyckad.
Ja, efter en ganska kritiserad fjolårssäsong att han inte var någon lyckad investering av Edmonton Oilers och mer eller mindre en lönedump till Boston den här säsongen. Men han har ju fått fart på karriären igen där.
18 mål tror han uppe i nu. Ja. Det är ju mycket bra. Sen måste man ju kommentera Charlie McAvoy, vilken säsong han har. Ja. Igår avgjorde han då på övertid, men då hade han i andra perioden och på en till smäll i ansiktet.
Ja,
han fick ju operera ansiktet i hösten, så sen hade det smält flera gånger i plytet igen. Och så Marcus Sturm sa igår, ja, han blir inte snyggare.
Nej, alltså det är väl, han slänger ju iväg det där gallret han har, den där bubble, flera gånger. Men det är bäst att bara hålla den på. Så fort han tar av den så åker på en ny smäll.
Ja, han kom tillbaka till tredje perioden med fläskläpp och flera tänder utslagna. Fan, stackars människa. Ja, men du, i väst då, där gick ju till slut Colorado ändå hårt fram. Och nästan är rena Real Madrid nu på centerpositionen. För de tog in både Nassim Kadri till slut då från Calgary. Kommer tillbaka, men också, vem var det mer? Det var
Nick Roy.
Ja, just det, från Toronto.
Eller Roy, får man säga, när han spelar i Colorado.
Ja,
men senast de bytte till sig en Roy. Det var säsongen 95-96, precis. Då gick de vann Stanley Cup.
Ja, det är ju inte otänkbart nu heller.
Nej, verkligen inte faktiskt.
Men de har ju överflöd av centra nu, som man blir alldeles paff.
Ja, alltså det som var det stora problemet här för något år sedan bara, innan trade deadline i fjol, liksom, att de har inte lyckats fylla den där luckan efter att Nisam Kadri lämnade första gången då. Men sen dess har de bytt till sig Brock Nelson, som gjort en kanonsäsong nu. Mm. Och så dessutom Nick Roy då, och då tänkte man att ja, då är de klara, nu ser det riktigt bra ut. Men så kommer även Nisam Kadri. Nu har de det så bra på centersidan så att han har fått spela ytterforward här i början.
Ja. Ja. Igår fick de dock stryk mot Edmonton. Toväntat tyckte jag. Men då åkte ju Nathan MacKinnon ut för, eller fick match, det konstigaste matchstraffet för säsongen.
Ja. Rammade målakten skridskon, får upp olyckligt och det blev matchstraff för det.
Ja. Men Colorado känns ju farligare. Nu är Gabriel tyvärr skadad igen. Det sägs vara någonting otroligt nog att han träffades på ett, vad som brukar kallas, känsligt ställe.
Ja, ni kan lista ut vart det kan vara någonstans.
Ja, ja. Hoppas verkligen att klockspelet fungerar, höll jag på att säga.
Han har ju några ungar hemma i alla fall.
Ja, så du menar det gör inget om det
slutar? Nej, det ska inte säga.
Jonte,
nej, så kan man inte säga. Men Colorado, de var redan NHLs bästa lag och efter trade deadline så känns de ju ännu starkare. Alltså tydliga uppgraderingar.
Ja, och han var ju en väldig nyckel 2022, Kadri, när de vann.
Precis, i rollen som andra center där. I rollen i powerplay, jag ska komma in på det också. Men just där mot Tampa så, han bröt ju tummen i slutspelet. Kom tillbaka i match 4 mot Tampa i finalen. Avgör på overtime.
Ja.
Och var sen riktigt bra i resterande del av finalserien. Så att, de vet precis vad de får in där. Han var ju väldigt sugen på den här traden också. Det var, kändes nästan i slutet som att han låg på Conroy att få till den. För att det var ju i grevens tid. Det var den sista traden som blev av.
Mm.
Annonserad drygt en timme efter trade deadline egentligen.
Ja, precis.
Och det rapporteras i alla fall att det var lite infekterat där, att Kadri tyckte att nej, Conroy, nu får du faktiskt trycka på knappen. Och sett till utbytet, ja, det är ett första runda val, det är ett andra runda val och lite andra pusselbitar. Men ja, Victor Olofsson fick ju halka till Calgary. Tråkigt för hans del.
Ja, verkligen. Gå från bästa laget i ligan till ett av de absolut sämsta. Jag såg dem ju igår kväll på Garden här.
Ja.
Där de lyckades få stryk med 4-0 av Rangers. Och gud, vad andefattiga de såg ut.
Ja, ja, alltså det var ju riktigt tråkigt för hans del att rent lönetagspussel behöva hamna i Calgary. Då.
Det sägs också att det var en trade som kom för sent. Det går ju rykten om det, att en sen stor trade vart stoppad för att ja, det hade gått för lång tid efter klockan 3 när den skulle registreras.
Jaha, det är
ingen vet vilken, men det går, det är Elliot som säger att det går sådana rykten.
Nej, han brukar ju vara rätt på det, om man säger så. Men Kadri i alla fall, alltså någorlunda dyrt utbyte får man säga, men samtidigt är det en väldigt bra spelare. Och så ska man komma ihåg att Calgary behåller ju 20% av lönen, så att Kadri som har 3 år till på kontraktet, han kostar bara inom citationstecken Colorado 5,6 miljoner dollar capita för en riktigt bra center. Alltså på gränsen till första center, i alla fall en väldigt bra andra center. Det innebär alltså att Calgary kommer att behålla 1,4 miljoner dollar per säsong för att han inte ska spela där. Det blir över 40 miljoner kronor som de betalar Kadri de kommande, ja, fram till 2029. Så att det, sett till det så tycker jag att utbytet inte var jättebra för Calgary ändå. Jag kan förstå att Conroy väntade till sista minuten och till slut gick med på det. För att, jag tyckte han hade kunnat kräva ännu mer sett till att de behöll så mycket lön.
Ja. Sen har vi de andra två topplagen i Central, Dallas och Minnesota. De har ändå gjort, det var inga splashar nu vid deadline, men de har ju uppgraderat allt eftersom. Minnesota framförallt med Quinn Hughes då, som har förändrat laget helt och hållet.
Ja.
Men de tog också in några, liksom Bobby Brink kom hem på Ekeliv-sättet och kom hem till Minnesota. Och i hans fall får jag nog ge det rätt, han gjorde mål igår.
Ja.
När de slog Utah i Grand Casino. Efteråt sa han att det kändes väldigt speciellt. Han mindes när han själv satt på de där läktarna som liten och såg Gabrick och Zach Parise göra mål.
Ja, du vet. Men jag dels så gillar jag den traden av den anledningen. Jag skickade sms till dig direkt när det hände. För att,
ja.
Det var en typisk Ekeliv-trade att komma hem. Men samtidigt så tycker jag att han passade. De släppte ju David Jirisek, tidigare stortalang. Kan ju fortfarande absolut bli någonting. Men i Minnesota har han ju inte alls lyckats slå igenom än. Och spelar fortfarande i AHL. Liksom 4 år efter NHL-debuten i Columbus då.
Mm.
Så att jag tyckte det var rimligt att släppa David Jirisek. För att få in Bobby Brink som går rätt in i andra kedjan i Minnesota. Har ändå gjort 40 poäng förra året. Och gjort ganska mycket poäng i Philadelphia den här säsongen också.
Mm.
Han gör ju nytta verkligen för Minnesota nu och de går ju lite grann för det trots allt. De fick inte den där andra centern. Det är ett aber att de fortfarande har en tunn centersida jämfört med Dallas och Colorado. Men Bobby Brink tycker jag var en smart värvning i alla fall.
Ja, men sen tar de in Michael McCarron från Nashville och de tar in Nick Foligno så han får återförenas med sin bror Marcus Foligno. Och det är sånt som McCarron, det stagar ju upp på djupet alltså.
Ja, han har ju börjat bra där i...
En riktig jävla bjässe.
Ja, jag kommer ihåg Globen-matchen här när man såg Nashville mot Pittsburgh. Och det går inte att inte se Michael McCarron på isen.
Nej.
Man ser det monstret som åker runt liksom.
Ja.
Så att Minnesota är ju bättre nu än innan trade deadline. Och framförallt blev de ju bättre med årets, ja, decenniets i princip största trade i december. Och det kan jag säga faktiskt att sen 12 december, sen Quinn Hughes-traden blev av, så är Minnesota bättre än Colorado. De är bäst i väst sen dess.
Ja.
De har tagit 4 poäng mer än Colorado sen Quinn Hughes-traden.
Ja. Ja, mitt hjärta slår lite för Minnesota i år.
Så. Ja. Ja.
Men Dallas också då. Det är mer på Tyler Myers kom ju dit till slut. Tyvärr för Nils Lundqvists skuld. Han är den som har blivit petad av Myers. Och sen Michael Bunting.
Mm.
Också som förstärker på djupet liksom. Och de, jag hör från Dallas, vi har några riktigt heta Dallas-fans i spåret i bloggen.
Ja.
Och de har varit nöjda med vad de har sett av Bunting i början.
Ja, en rivig ettrig spelare.
Ja, ja.
En gång i tiden radarpartner med Auston Matthews ju i Toronto där han slog igenom lite grann. Och jag såg en, eller jag tyckte att Dmitri Filipovic, alltså Fancy Stats virtuosen, hade en lite intressant take om den här traden, att Dallas har haft lite problem, de har ett väldigt bra powerplay Dallas ju, men får kanske inte med sig så mycket utvisningar, de skulle behöva spela ännu mer powerplay, de skulle få med sig ännu mer utvisningar än vad de får, och faktum är att Michael Bunting, han har fått med sig sjätte flest utvisningar den här säsongen. För han är väldigt ettrig och du vet, jobbig och folk stör sig på honom och man måste haka honom och sådär för han sticker iväg och så vidare.
Ja.
Så att förhoppningsvis kan han ge dem lite mer powerplay också.
Ja, det är inte dumt.
Nej. Nej, men Dallas är bra. De är ju riktigt heta just nu också.
Ja, alla de där tre lagen i toppen av Central är grymma och det är helt sagolikt att efter två omgångar kommer bara ett av lagen vara kvar.
Ja.
Det är
sorgligt.
Ja, jag blir upprörd och tänker Bjurman-upplägget.
Ja, då vill jag ha Bjurman-upplägget istället för det här.
Ja. Vad säger vi om övriga där då? Edmonton, Vegas. Vegas som ju brukar vara väldigt heta på tunga namn. De gjorde inte mycket.
Nej, samtidigt så tog de den näst största rentalfisken på marknaden redan i januari med Rasmus Andersson. Då, kan man ju säga. Ja. Offrade rätt mycket för det.
Men de har ju sett sådär ut alltså. Nu är de nere på tredje plats i Pacific.
Ja, nej, de är svajiga alltså, ja. I ditt 1-16 system då ligger de på 17:e plats. De skulle missa slutspel just nu.
Ja, det är otroligt.
Ja. Nej, de har problem. Och Mark Stone, han blev skadad precis vid trade deadline igen här. Den här gången spelar ingen roll då, eftersom att det där systemet tagits bort. Annars hade de säkert använt hans löneutrymme på någonting. Men absolut, Vega känns lite svajig alltså.
Ja.
Och visst, Nick Dowd tog dem in, han nämnde Cole Smith-traden med Nashville i förra podden. Men det är ju inte några jättegrejer med Vegas måttmätt.
Nej. Och Edmonton, nu skrev jag en krönika här i veckan om att jag har svårt att se dem i någon ny final. Att de var sämre i fjol än de var 2024 och de är sämre nu än vad de var 2025.
Ja.
Medan McDavid bara blir bättre och bättre så går laget som helhet i motsatt riktning. Nu har de då vunnit två, inklusive en väldigt fin seger mot Colorado igår. Men alltså, de har ju, målvaktssituationen är ju, det är inte klokt. Liksom. Att Bowman lyckas identifiera den enda starter i ligan som är sämre än Stuart Skinner.
Ja, Tristan Jarry som du har klagat på i många, många år i den här podden.
Ja, och tradat till sig honom. Och han läcker som en jävla trasig oljekälla ute där.
Ja.
Så att jag har svårt att se att det går som... Det blir fler besvikelser för McDavid.
Det är oerhört underbetyg också att jag måste offra ett första runda val som kunde gett något ganska bra. De hade kunnat lägga det på Bob McMahon till exempel. Det hade inte varit kanon, men det hade varit bättre än Jason Dickinson. För nu var det ju så att de fick, för att bli av med Andrew Mangiapanes fiaskokontrakt som denna Stan Bowman skrev i somras, så fick de klumpa ihop honom med ett första runda val. För att bli av med honom fick åtminstone Jason Dickinson och Colton Dock från Chicago då. Men man hade hellre velat lägga det första runda valet på någon ännu större förstärkning.
Ja. Ja, han är inte så bra som pappa var som coach precis, Stan Bowman.
Nej, det kan man inte säga.
Ja. Vad har vi sen? Utah och Seattle.
Ja, Utah, den utav bara helvete vill jag på säga. Ja, nej, men de gjorde en rejäl trade kort efter att vi spelade in senaste podden. Mackenzie Weegar var ju innan trade deadline, men
just det.
Efter senaste podden, och det var ju en ganska rejäl förstärkning ändå. En back som ändå spelat 30:e mest i hela NHL den här säsongen och har kontrakt till 2031, och han byter dem till sig då mot tre andra runda val. Alla sina tre andra runda val i kommande draften. De hade även Ottawa och Rangers och sitt eget då.
Mm.
Plus någon prospect, och även Olli Mäte fick likt Victor Olofsson flyga iväg där lite löntagspusselmässigt. Han hamnar i Utah och det tycker jag ändå var lite offensivt då.
Och idag har de ju faktiskt gjort affärer också. De har ju skrivit ett mammutkontrakt kan man säga. Men Nick Schmaltz som får 8x8.
Ja, alltså 8 miljoner reagerar inte så mycket på den siffran i dagens läge. Det har kommit uppgift här i veckan också om att lönetaket kommer höjas ännu mer än vad som redan har sagts. Eller de kommer följa den här stegringen som har rapporterats att om 3 år så ligger det på 113 miljoner. Men sen kommer det höjas på 1 år bara till 123 miljoner är prognosen just nu. Alltså kraftig höjning väntar ju verkligen av lönetaket. Och 8 miljoner sett till det är ju inte så mycket om några år. Men 8-årskontrakt för en 30-årig Nick Schmaltz, det vet jag inte om det ser så bra ut 2032. Direkt. Men ja, jag tror att de valde att skriva det här kontraktet med Schmaltz nu efter att det inte blev någon Robert Thomas till exempel. Det rapporterades ju om att de var ute efter de här stjärncentrarna på marknaden. Men när det inte blev någonting, när de tyckte det var för dyrt att offra någon av sina stortalanger för en sån center, så då skriver vi det här kontraktet med Nick Schmaltz istället. För han har ju varit bra den här säsongen, verkligen för dem, som första center just nu.
Ja.
Han och Logan Cooley växelbrar ju lite där.
Yes. Och nu kommer jag om jag fick ett... Jag såg att jag hade missat meddelande från Martin Björkman.
Jaha, chefen.
Ja, en av cheferna.
En av cheferna. Mm.
Ja, men det var inget jobbigt. Var det kul? Jag ska...
Ja, bra. Ja, ja.
Jag tycker Nashville är ett intressant projekt just nu. Där general manager Mary Trotz har sålt bort, bytt bort viktiga pjäser, populära pjäser i omklädningsrummet och i princip signalerar att vi är på väg mot att bygga om här. Men laget vägrar gå med på det och fortsätter vinna.
Ja, de kanske tar sig till slutspel i protest.
De är en poäng från sista wildcard-platsen i väst efter en mycket tung seger igår i Seattle. Vi snackar om 4-poängsmatch.
Ja, de har ju verkligen... Liksom, han har ju verkligen täljt på deras bredd. Det är ju där han har rivit bort pusselbitar. Alltså, det är ju Michael McCarron och det är Cole Smith som vi pratade om. Och så Michael Bunting dessutom.
Men in kommer istället rookien med det underbara namnet Ryan Ufko.
Ja.
Och gör ett av de snyggaste mål som... Det måste vara ett av de snyggaste mål som har varit det första mål en person har gjort i NHL.
Det kan till och med vara det allra snyggaste.
Ja,
det var ju ett otroligt mål. Alltså.
Ja, det var det verkligen. Direkt efter tekning får han pucken liksom strax innanför blå linjen. Finta bort hela jävla kraken försvaret. Finta bort Morrison och lägga in. Alltså Ryan, vad heter han?
Ufko.
Ja, Ufko, men de andra, Ryan O'Reilly, Steven Stamkos, de stod bara skrattade på isen. De kunde inte tro sina ögon.
Alltså det var så, alltså, när han fintade bort målakten också. Det kändes nästan som att han redan hade fintat bort målakten. Men han drog en fint till, för han var bara i farten liksom och gjorde det ännu snyggare än vad det redan var. Ja, det måste vara. Alltså har ni inte sett det så måste ni gå in på YouTube och kolla upp Ryan Ufkos första NHL-mål.
Ufko, det är sånt jävla namn också.
Ja, det har alla dimensioner det här målet.
Och avgörande blev det också. De låg under med 2-0 och han gjorde 3-2-målet. Och sen satte Stamkos 4-2 tomkasse i slutsekunderna. Så att det var viktigt också, minst sagt. Viktigaste målet i Nashville på hela säsongen.
Ja, däremot så blev ju Ryan O'Reilly och Steven Stamkos kvar. Och även Jonathan Marchessault. Mm. Så att de stora fiskarna så att säga lämnades orörda. Och det har väl lite grann att göra också med deras no-trade-klausuler. För de vill ju vara kvar i Nashville.
Ja.
Det är ju tydligt. Det är ju väldigt trivsamt att bo där. Det tycker du också, eller du har inte bott där, men du befinner dig gärna där.
Ja.
Och det är ingen delstatsskatt och familjerna har det kanon och så vidare. Så att även om laget inte är någon contender precis, men åtminstone med slutspelsracet, så tydligt att spelarna vill bo i Nashville.
Ja. Mm. Mm. Det kommer ju av oss.
Ja, har vi någon mer lag vi vill gå igenom eller ska vi ta den här lilla powerrankingen?
Ja, nej, de andra var ju liksom sellers som inte fick så kanske mycket sålt som de hade tänkt sig. Det är väl vad man kan sammanfatta det som.
Ja, man kan säga något om Toronto som vi nämnde precis i början då, med att de fick lite panik där på slutet. Men det som är speciellt för dem är att bara så sent som i förra trade deadline då, när de alltså offrade ett första runda val för Scott Laughton och dessutom ett första runda val för Brandon Carlo. Alltså, det var ju med tanken att just då gå för Stanley Cup såklart, men också hade de ju självbilden då att de kommer ju vara en contender i flera år framför sig. Hade de vetat då att de kommer vara ett bottenlag nästa säsong när det här första valet är aktuellt. Eller 2027 som det finns risk att de är ett bottenlag också. Inte ha något första runda val då. De skulle ju verkligen vilja ha de där valen nu. När de kan bli höga dessutom.
Ja.
Och det här första runda valet i sommar för Brandon Carlo. Det är ju topp 5 skyddat i alla fall. Så skulle de sluta i botten 5, då får de behålla det valet, så skjuts det fram ett år till Boston. Ja. Men det gör ju att slutar de 6 eller 7, då hamnar det i Boston istället. Så nu vill ju Toronto hamna i botten 5.
Ja, klubbledningen vill ju det. Men ja, du vet min gamla käpphäst om att det är väldigt svårt att få spelarna och tanka.
Ja.
Jag pratade med Mika om det igår. Han pratade om hur miserabelt det var att spela där i fjol, när de bara förlorade och förlorade. Och nu är de ju borta helt och hållet, men tänk i alla fall försöka göra det så bra som möjligt, och det blir så otroligt mycket roligare att spela.
Ja, ja. Men det är ingen bra sits han har satt dem i, Brad Trilliving där, alltså att
värdelös.
Klubbledningen vill att de ska vara ett botten 5-lag nu för att få det där första runda valet och kanske kunna drafta en Ivar Stenberg eller så. Vem vet?
De har förlorat varje match sen OS-uppehållet, och man ska fylla arenan om det. Folk ska gå och titta på dem av någon anledning också.
Dyraste priserna i ligan är det.
Ja, det blir ju inget bra. Men de blir ju snart omåkta av Rangers och blir sist liksom.
Ja, ja, de är ju sämst i ligan just nu.
Ja.
Men om vi tittar på de bästa lagen i ligan istället, ska vi köra den här power rankingen då?
Ja.
Jag har skrivit ner från 1 till 10 vilka tycker nu är de.
Du, en sak till om Toronto som jag råkade se häromdagen.
Ja.
William fortsätter göra poäng och han har nu bara 5 eller 6 poäng kvar till pappa Mikals record.
Ja.
För hela karriären. Så han går snart om pappa. Det, ja, måste okay, vara stort.
Det kanske vi får prata lite om nästa vecka då. Det kan vara klart då.
Ja, kanske. Det blir inte så många mål för Toronto nu.
De har lite olika karriärer. Den ena spelar väl i 10 klubbar i princip. Och ja, den andra har spelat i samma klubb hela tiden.
Ja. Ja, ja, men ta din power ranking.
Ja, och jag börjar från toppen.
Mm.
Och etta, ja, det är ju Colorado.
Ja.
Och det förstärktes efter trade deadline.
Ja.
Jag tänkte det är intressant med power ranking nu när trupperna är satta. Nu går det inte att göra något mer. Nu är det de här trupperna som gäller.
Nu är det bara skador som kan ställa till det.
Ja, precis. Så, nej, bäst rustade inför vad som komma skall, det tycker jag är Colorado Avalanche.
Mm.
Ett orosmål när jag kan säga då, det är ju, det måste man ändå säga, är powerplay alltså, för att de är alltså sämst i ligan i powerplay.
Det är helt obegripligt.
Ja, det är faktiskt helt otroligt att Colorado Avalanche har sämst powerplay i ligan och ändå är så överlägsna.
Hur kan de vara? Alltså med McCarr och McKinnon och allting.
Ja, och faktum är att i förra slutspelserien mot Dallas, som de mycket väl kan stöta på nu också då, då var det nog ändå PP som blev avgörande till slut. Dallas gjorde 7 PP-mål i den serien. De är ju jättebra i powerplay även den här säsongen. Det är bara Edmonton som har bättre powerplay än Dallas. Medan Colorado bara gjorde 3 mål i powerplay. Så 7-3 blev det där.
Mm. Mm.
Och sett till tendenserna den här säsongen också, så är det ju stor skillnad mellan lagens powerplay. Alltså Mikko Rantanen, han betyder mycket i powerplay. Nu för Dallas, och att han inte är med i Colorados längre. Han var en viktig speldosa där, och med sin vänsterfattning också. Cale McCarr, Martin Esas och Nathan McKinnon är ju alla högerfattade. Nu kommer Nathan Kadri in, som var väldigt bra i powerplay för Colorado senast han var i klubben. Alltså sista säsongen där när man Stanley Cup, då gjorde han mer powerplay-poäng än Nathan McKinnon till exempel.
Mm.
Nathan McKinnon är inte så bra PP-spelare faktiskt som man kanske tror.
Men det är ju konstigt.
Ja. Så att bra att de fick in Kadri i alla fall. Han vet precis vad han ska göra där i PP. Men Mikko Rantanen, det är tydligt där att Martin Ehlers har inte lyckats ersätta honom, och det är lite olyckligt med hans klubbfattning, i alla fall i powerplay jämfört med Rantanen.
Ja, nu fortsätter vi.
Ja, då tar vi tvåan, och det är just Dallas Stars.
Ja.
Jag hintade om att det var Tampa, men tvåa är Dallas på min ranking. Däremot är Tampa, kan jag säga, trea som mitt bästa lag i öst. Jag har inte sett i tabellen just nu, men i min power ranking har jag Tampa trea. Ja,
det är färgad ekliv. Jag rankar både Carolina och Buffalo före Tampa.
Ja. Jag motiverar det så att jag tycker att Tampa Bays högsta nivå är högre.
Mm. Deras lägsta nivå är lägre.
Ja, det kan man säga också. Och om man ska komma med orosmoln också, så har de ju inte sett jättebra ut mot detta Florida Panthers i de senaste slutspelen. Och de är ju faktiskt det lag som lyckats förlora mot Toronto Maple Leafs också i en slutspelserie.
Mm.
Så att det har gått lite troll i slutspel sen cuptitlarna. Och Kutjov har ju blivit rätt neutraliserad också då. Så att, jag är färgad då. Jag har Tampa Bay 3.
Det får du inte igenom här.
Nej, nej. 4 har jag Buffalo Sabres.
Mm.
Och det hade man ju verkligen inte trott för ett tag sedan. Men jag kollade faktiskt, i och med att jag kollade tabellen från Quinn Hughes Traden och noterade att Minnesota tagit fler poäng än Colorado sedan dess. Det är ju 3 månader mer som de varit bäst i väst. Men de är inte bäst i ligan. För bäst i ligan sen, ja, ungefär samtidigt som Buffalo bytte general manager, det är Buffalo Sabres. Överlägset.
Mm. Ja. Alltså, det här är alltså andra gången på säsongen som de har en win streak på 8. Och det har aldrig hänt i klubbens historia tidigare.
Nej. Alltså, sen mitten av december så har de 8 poäng mer än något annat NHL-lag. Ja. De har flest mål. Och de har släppt in näst minst antal också. Så det är ju svårt att hitta några svagheter just nu.
Ja, men när det kommer till slutspel så skulle det vara det här då med brist på erfarenhet.
Det är saken onekligen.
Det blir ju ofta utslagsgivande. Men som jag sa förra veckan, det är ingen naturlag, så det måste inte bli. Så det har ju hänt att nya lag liksom har tagit sig hela vägen.
Ja.
Och det känns som, om det är något lag som har det just nu, det här odefinierbara som vi pratar om, så är det fan med Buffalo.
Äntligen fick man höra det igen. Ja. Det är ett vårtecken av något. När Bjurman brukar börja prata om det hos lag.
Ja, men de har ju det. En annan fråga är, har de målvakterna för det här? Är Alex Lyon och Ukko-Pekka slutspelsmålvakter? Det vet vi inte.
Ja, det hade man ju heller inte sagt för några månader sedan. Att nej. Det ska duga på något sätt. Det var ju lite rykten här i veckan om att Jarmo Kekkelen hörde sig för med Bobrovski och sådär. Det finns en liten osäkerhet hos han också. Men just nu spelar de jättebra. Båda två. Det spelar ingen roll vem av dem som står. De släpper ju bara in 2-3 mål. Ah, förutom mot Tampa Bay, det blir 7 insläppen. Men de vann ändå.
Och så har de en Rasmus Dahlin on fire.
Ja. Alltså nu är han så pass bra så att han ska börja nämnas i Norris-diskussionen.
Ja, faktiskt.
Ja. Buffalo Sabres är 4 i alla fall för mig. Och 5 blir då Carolina Hurricanes.
Mm. De är liksom går under radarn fortfarande. Hos många tycker jag det känns som. Men det har ju att göra med deras historia, att de är bra alltid i grundserien men sen får problem när det blir slutspel.
Ja,
de har inte gjort något för att förändra den bilden.
Nej, precis. Vi vet ju hur det brukar se ut när det väl blir slutspel. Och fortfarande målvakts, lite frågetecken har vi ju. Och,
ja, jag skulle ranka Minnesota högre än Carolina just nu.
Ja, det kanske är rätt i. Dessutom lite oroväckande bilder på Nikola Ehlers här från senaste matchen också. Tog sig mot knät och hjälpas av isen.
Ja, Minnesota tycker jag inte man får underskatta. Jag tycker de har varit ruskigt bra.
Ja, jag har Minnesota 6. Där, jag kan säga att där är väl, jag menar, de gångerna har ju inte Quinn Hughes varit med. Men där kan man ju också titta lite på historiken. Alltså de senaste 8 slutspelen de har varit med i så har de vunnit 0 slutspelserier.
Ja, nej visst. Så är det. Men namnet du nämnde förändrar ju väldigt mycket.
Ja. Ja, som sagt, de är bäst i den bästa konferensen sen Quinn Hughes anslöt.
Det är bara det är inte givet, även om vi rankar dem så här högt, så är det ändå inte givet att de tar sig vidare från första gången nu heller, eftersom de får lov att möta Dallas.
Ja, som jag rankar högre.
Och som dessutom är ett jävla slutspelslag.
Verkligen.
Gå till konferensfinal hela tiden.
Dallas, alltså det måste man ju säga som imponerande nu. De har Rantanen här borta, de har Hintz borta, de har Tyler Seguin borta resten av säsongen. Ändå har de alltså tagit poäng. De har vunnit 12 av de 13 senaste matcherna. Enda poängförlusten, det är straffförlusten mot Colorado här nyligen.
Ja, de är ruskigt stabila.
Och detta som är storstjärnor borta. När de kommer tillbaka dessutom så är det ju... Nej, Dallas Stars blir livsfarliga.
Ja.
Men Minnesota också, absolut. De är 6 här. Och 7, nu kommer någonting som du kommer reagera på. 7 har jag satt... Jag står knappt för det själv, men jag sätter fjolårets finallag Edmonton Oilers 7.
Ja, nej, det håller jag inte med om.
Nej. Nej, jag baserar kanske också för mycket på historiken att de ändå har gått till final 2 i rad, men de har ju ännu sämre på målvaktssidan just nu. Mm. Och bredden är ju inte riktigt lika bra som förra året heller.
Nej. Och nu är Mattias Janmark borta resten av säsongen. Han kommer tillbaka till training camp i september, och det låter kanske inte som något supernamn, men just i slutspel har han varit, det är ju hans specialitet, och har varit väldigt viktig de här åren.
Han har blivit nästan bättre ju längre slutspelarna gått. Alltså han har varvat igång från första rundan lite bättre, andra rundan och konferensen och så vidare. Och i boxplay har han varit fantastisk också. Så att det är inte bra att han är borta resten av säsongen.
Nej.
Så de är kanske lite väl högt. Samma sak kan man säga om 17:e laget i NHL-tabellen som hamnar 8 här hos mig, alltså Vegas Golden Knights.
Ja, men det förstår jag mer av. För det känns som att de går inte på full maskin just nu. Att de är ner på 75% och när de kommer upp i 100, ja, så kanske de blir bra igen. Men jag är ju väldigt tveksam till deras målvaktssituation.
Ja, precis. Men där känner jag ändå att jag har lite större förhoppningar än på Edmontons målvaktspar, för vi vet ju att Aiden Hill...
Ja, vi behöver inte jämföra med det sämsta av det
Nej,
sämsta.
Precis. Men Aiden Hill har visat i alla fall att han kan vinna Stanley Cup, och det var inte så många år sedan. Skulle kunna studsa tillbaks. Mark Stone spelar inte just nu. Han var i kanonform innan skadeproblemen. Förhoppningsvis för Vegas skull så kommer William Karlsson tillbaks. Han har ju inte blivit ruled out för den här säsongen.
Ja, det skulle betyda mycket, tror jag.
Jag hörde senaste Kelly McCrimmon sa var att går de till andra rundan i slutspelet, då räknar de, ungefär där någonstans räknar de med att William Karlsson ska kunna vara spel.
Vad är
det egentligen som, det borde jag ha koll på. Vad är det han har
för... Nej, det var ingen som har avslöjat det.
Nej, jag tror det är lower body, men jag ska inte säga för mycket.
Nej.
Ja. Nej, men jag sätter Vegas 8 ändå. De har ändå förstärkt med Mitch Marner här nu också till nästa.
Du är som vanligt lite försiktig.
Ja.
Man får se det som en stor framgång att du hade Buffalo så högt.
Ja, det får du göra. Nia har jag satt, det här kanske är lite mer förtjust i, Anaheim Ducks.
Ja, det tycker vi.
Det är dags för dem att vara topp 10.
Ja, de ser fram emot sig, de är ju så roliga att se också.
Ja, precis, och även om de inte varit i slutspel sedan 2018 så har de ju sina fritidsledare där som har rutin från slutspel i allra högsta grad. Alltså det är John Carlson, det är Kreider, det är Troba, det är inte minst Alex Killorn som varit så viktig för Tampa i massa finalserier. Det är Ratko Gudas, det är Mikael Granlund.
Visst.
Det är inte minst Coach Q alltså. Med sin Stanley Cup-rutin. Otrolig matchcoach i slutspel.
Ja.
Så att, och en ganska, jag menar, kanske inte så svår division heller med tanke på hur skaka Edmonton och Vega känns den här säsongen.
Nej, precis. Nej, de har ett bättre utgångsläge än många andra. Bättre än konkurrenterna i Central, for sure.
Ja. Nej, så att Anaheim Ducks får man flagga lite för. Och sista platsen då på min topp 10, den ger jag till Montreal Canadiens faktiskt.
Ja, ja, det är de, Pittsburgh, Detroit, Boston, Islanders, de känns, och kanske Columbus, de känns ganska likvärdiga där. Gör de inte?
Ja, jag tog Montreal.
Jag tycker det är korrekt. De är kanske snäppet bättre.
Baserar lite grann också på att de fick doppa tårna i slutspel förra året och gjorde det med bravur. Alltså de stod upp bra mot Washington Capitals, så kändes lite som att de har byggt ändå lite för slutspel.
Cool.
Att de klarar av det, de unga spelarna. Så jag valde dem. Sen valde jag att skriva ner också vad de Lushishishen. Alltså The Athletics Fancy Stats guru som jag brukar läsa mer än vad du gör, kan jag tänka mig.
Ja, fast jag ser honom ibland och blir irriterad.
Ja, precis. Och jag menar, man ska inte gå allt på hans projections, för han hade inte Buffalo Sabres etta i öst inför säsongen, kan man säga, utan de var ju utanför slutspel. Så att han har i alla fall skrivit ner sina topp 10 contenders enbart baserat på underliggande statistik.
Så han har med Toronto som vanligt då?
Ja, precis, de är 4. Nej då. Men jag ska bara nämna den som en jämförelse här. Och enligt honom då, när han bara går på underliggande siffror, 1, Tampa Bay Lightning.
Ja.
Och det här är alltså baserat på att man har sina bästa möjliga spelare tillgängliga. Det utgår statistiken från. 2, Colorado Avalanche. 3, Carolina Hurricanes. 4, Dallas Stars. 5, Vegas. 6, Edmonton. 7, Minnesota. 8, Utah. 9, 8 va? 10, Columbus.
Men hans modell som han tjatar om år efter år, den stämmer ju aldrig.
Nej, det blir sällan... så likt. Skulle man, jag tror inte den ser jättebra ut den han hade för säsongen nu.
Men fortsatt förtroende av er siffernördar.
Ja, nej då. Nej, men i vissa fall tycker jag att det är intressant att titta på.
Yes.
Ja,
ja, då har vi det klart för oss.
Ja.
Du räknar inte med några stora överraskningar under sista månaden, att någon plötsligt av lagen under plötsligt exploderar? Nej,
alltså jag räknar absolut inte bort Columbus från slutspel eller Ottawa från slutspel, men jag har dem inte som topp 10 contenders i alla fall.
Florida har vunnit 2 raka, har ändå 11 poäng upp. Det är hopplöst.
Det som man kan nämna där apropå Toronto och deras situation är ju att deras 2026 första runda val är topp 10 skyddat. Så slutar de botten 10 får de behålla det och drafta en bra talang nu när det är så bra 2026 draft. Så där är också lite snack om att klubbledningen har inget emot om de slutar topp 10 och botten 10 och torskar lite matcher.
Mm.
Ja, vi får se.
Ja.
Ja.
Ja, men du, nu får vi alltså det, klockan blir ju senare här. Vi hade ju glömt bort att det här med tidsskillnad.
Ja, precis. Vi spelar in en timme senare än vad vi brukar göra, så klockan är ju inne på eftermiddagen för dig nu.
Ja, så jag vill gå ut i den hyggliga värmen.
Ja, nu när du har högsommar utanför fönstret så ska inte jag hålla dig.
Det är bara två matcher ikväll, då tar jag ledigt.
Ja, det låter behagligt och rätt.
Yes.
Ja. Men vi säger så för denna vecka då.
Ja.
Lämnar trade deadline bakom oss nu och blickar mot ljusa tider.
Ja, vi återkommer nästa vecka och se om det, ja, det blir mycket sträckrace och grejer nu framöver som vi kommer att diskutera, och så får vi ta lite bästa backar och bästa lite sånt.
Ja, det kan hända att jag är lite sugen på en awards-uppdatering snart också. Jag har inte kört någon sedan början av året.
Nej,
det kan ha hänt lite i många kategorier där.
Ja.
Ja. Ja, men vi hörs nästa vecka allihopa. Jag säger hej hej.
Uff, uff.
Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå.
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från kollesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som rattar in hans blogg
och lyssna på hans podd.
One, two, times, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, times, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, times, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
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 Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.